In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is a terrorist.
That's the wrong information.
Jag har ingen soffa än heller, jag väntar fortfarande på den. Så jag satt på min trädgårdsfotölj som jag fortfarande har som vardagsrumsmöbel och min liksom primära sittplats. Jag har andra köksstolar, men de är bara temporära för de är ganska trötta i furu och relativt tråkiga från föräldrahemmet.
Ja, ni hör ju själva, kära lyssnare, Sillypodden är igång. Makoto och Josip i studion med mig. Vi ska försöka runda av den här veckan med det senaste från Sillyfönstret. Martin Ödegård är klar till exempel. Tammy Abraham är kvar. Han är klar för Roma. Pedro gjorde det förbjudna.
Det var länge sedan någon gjorde det.
40 år sedan läste
jag. Ja, läste samma där.
Ja,
men det som alltså säger det mesta om hur svag Pedros liksom insats i Roma var väl att man inte har sett något så här ramaskri om det. Att ingen verkar riktigt bry sig.
Det är ju inte så att han var en klubbikon kanske. Men nej, han kanske inte har sin starkaste säsong bakom sig heller. Jag har inte haft full koll, det ska jag villigt erkänna. Skitsamma, vi kan väl bara konstatera det då, Pedro. Jag vet inte om vi behöver säga så mycket mer. Ganska trött spelare vid det här laget, eller?
Ja, men frågan är ju om man ens får registreras. Det är det man tänker, liksom Lazio har ju sprungit omkring med massa spelare de inte kunnat registrera för de inte har pengar när de har varit någon form av Barcelona light. Får se om de lyckas med det med Pedro då, eller om han också springer omkring på träningsanläggningen utan att vara reggad i truppen eller inte. Vet jag inte om det blivit bättre med det sen vi liksom spelade in och pratade om det för en vecka sen. Men ja, alltså jag är ganska trött, men det är en spelare som ändå har viss liksom kvaliteter. Jag tror att ändå kan bidra lite i Lazio om man får lite förtroende, men i Mourinhos ögon så var han ju en frysboxspelare och det var där flytten blev av också.
Ja, född 87, så att det är klart 34 bast vid det här laget, framförallt en spelare som mycket lever på sin speed ju.
Han är smart ändå. Det är en smart fotbollsspelare, Pedro, tycker jag. Så att
Det är en overkligt bra meritlista med tanke på hur relativt liksom anonym och osynlig han har varit under alla år i alla klubbar han har varit.
Han är inte så bra som meritlistan säger.
Nej, det är liksom.
Sen tyckte jag inte att han var bättre än vad jag trodde han skulle vara i Chelsea. Jag trodde han på något sätt skulle bli lite avslöjad när han lämnade Barcelona och den otroliga miljö som han ju befann sig i där nere under sina främsta år.
Han var ändå relativt underskattad i Barcelona. Alltså för det han lite så kunde, skulle jag säga, att han var ändå en ganska viktig del av det där laget när de var som allra bäst. Så att det är ju en spelare som jag tycker väl inte riktigt att han har varit någon bluff på något sätt, utan det är väl, men nu har väl åldern kommit ikapp honom. Han har inte riktigt samma nivå som han hade i sig för x antal år sedan mer.
Nej, ändå 08-15 i Barca och 15-20 i Chelsea. Så han har gjort sina plus 300-400 matcher. Så att ja, man får väl säga att det är, utifrån vad man har kunnat få ut av Pedro, så har han nog dragit max och lite till.
Han har maximerat sin förmåga.
Definitivt.
Ändå 5 mål och 4 assist förra säsongen i Roma. Det är väl godkänt ändå.
Ja, det är inte mycket mer än godkänt, men det är ju inte katastrof heller. Så att, kul för Lazio.
Roma har ju dock fått in en ersättare som vad vi förmodar, det är inte en rak ersättare såklart, men kommer göra fler mål än så, det är i alla fall förhoppningen. Tammy Abraham, spelare som ju var fantastiskt bra under framförallt Frank Lampard tiden i Chelsea ju. Har fantastiska boxkvaliteter skulle jag säga, också ganska smart anfallare. Det ska bli liksom intressant att se en brittisk spelare, liksom en brittisk talang på det här sättet, i det här skedet i karriären. Han hade ju kunnat gå till en sån där klubb någonstans precis utanför topplagen kanske i Premier League och peta in en 10-15 bollar på en säsong. Det hade inte alls sett orimligt ut. Intressant att se vad den typen av spelare kan göra i Serie A just nu.
Det är mycket, mycket roligare att han går hit.
Ja, visst är det det. Absolut. Ja,
definitivt. Jag tror också att det blir en om vi säger, alltså Roma och Mourinho är ju en berättelse för sig, men jag tror också att det blir en helt annan typ av liksom både personlig och fotbollsmässig utmaning för Abraham att ställas mot kanske det mest liksom försvarsinriktade eller det mest i den mest försvarsinriktade ligan också. Att det är en sak att bryta sig igenom Burnley borta och Stoke och den typen av grejer, men där du kanske är van på ett annat sätt än att komma och bryta ner Crotone borta. Och du gör det och då kommer du att ramla in 3-4 bollar till, men det ska göras också.
Ja, verkligen.
Det blir jättespännande att se faktiskt.
Alltså det som jag tycker är mest underligt med den här övergången, det är prislappen. Det är att Roma plötsligt kan betala en transfersumma. Att en italiensk klubb idag kan betala en transfersumma på runt, vad blir det? Ja, 34-35 miljoner pund eller vad det ligger på. Det är inte ofta man ser idag. Och det är väl det som väckt lite reaktioner kanske i Roma-lägret också. Att oj, har vi såna här pengar att spendera och har värvat liksom Tammy Abraham för det här? Nu har ju Chelsea en återköpsklausul inbakad i det här, men det är en ganska saftig sådan dessutom. Så att de är ju täckta om det skulle bli succé, typ som det blev för Lukaku i Inter. Det skulle bli en sån succé, då har ju Chelsea återköps och kunna plocka tillbaka honom. Men för Tammy Abraham och för Roma också, om man bara tittar på det sportsliga, så är det ju en superaffär tycker jag. För att det är en väldigt bra forward.
Det är en väldigt bra forward. Han är också, jag menar, han har så mycket kvalitet. Han är stor, han är stark, han är snabb, han är bra på huvudet, han är bra med fötterna. Han är ju ganska komplett som forward tycker jag.
Målsinne också.
Definitivt målsinne. Han är duktig i djupled. Han kan också spela target liksom med den fysiken han har. Det är så lite, alltså, vi vet ju också att Mourinho gillar att ha en stor, stark, snabb kille längst fram. Åtminstone stor och stark. Han vill ha en murbräcka där längst fram. Och ja, det är väl kanske inte riktigt rollen han har haft i Chelsea. Men jag ser honom verkligen. Men 1,90 lång, han väger nästan 90 kilo liksom. Det är en stor kille, Tammy Abraham. Och nu, liksom 23 år gammal, han var ju ganska tunn när han kom fram. Det var ju... Det var inte jättemånga påsar proteinpulver när han slog igenom som tonåring, men nu är det ju en ganska stadig bit. Så att under Mourinho också, som jag tror har en bra plan här och vet vad han gör med den här spelaren. Det ska bli riktigt spännande att,
ja, att definitivt
se. Frågan är om man petar Uzbeken Eidor Shomurodov, som de hade på topp ensam mot Trabzonspor här i.
Succéman.
Ja, verkligen, det var ju succé, gjorde ju mål också och tillägnade målet till sin mormor som fyllde år. Det tyckte jag var väldigt fint. Men det är ju frågan om man petar honom, men det borde han väl kanske göra. Och Eidor får väl se sig själv som liksom andra valet på topp.
Ja, Shomodov och Abraham i Roma. Så man inte komma. Mäktigt.
Vi har också, den blev bekräftad bara minuter efter att vi stängde ner studion här tidigare i veckan, Tammy Abraham. Lite senare, ett par dagar senare, igår va, kom Ödegård bekräftelsen.
Var det till och med idag?
Ja, mycket möjligt. Dagarna flyter ihop. Det har ju känts klart rätt
länge. Den har ju varit klar ett tag. Den var ju nästan klar när han inte fick ett tröjnummer i Real Madrid. Ja. Och här är ju, om man börjar med Real Madrid-aspekten i det hela, så finns det någon sorts allmän känsla av de liksom Madrid-supportrar man har sett och så vidare, att ja, men gå då. Om du inte vill försöka kämpa om din plats i Real Madrid, så gå då. Och att man tycker snarare att det är tråkigt att han inte vill kämpa för sin plats, att ambitionen ligger på den nivån att han då väljer att ta det enkla steget och gå till Arsenal. Det är väl så man ser det från Madrid-perspektiv. I Arsenal-perspektiv så är det väl snarare en värvning som, ja, alltså de behövde den här tian, och det varit uppenbart att Martin Ødegaard var liksom prioritet att få in. Jag tycker att det är en jättebra förstärkning på så sätt, men vi har haft de här farhågorna. Hur är det rent liksom mentalt? Är han den här vinnarskallen de verkligen behöver i truppen? Det är tveksamt, men han har kvaliteterna nog att lyfta Arsenal och snäpp, absolut, det har han fortfarande. Och nu har han ju gjort den här startsträckan redan under förra säsongen, så att nu får man ju räkna med att han ska gå in och leverera ganska direkt.
Ja, och det är också i sammanhanget vi pratade om det innan. Okej, prislapp. Alltså, det är Arsenal, de betalar ju ofta väldigt mycket mer pengar än vad som är rimligt i alla avseenden. Men någonstans mellan, enligt vår vän Romano, mellan 35 och 40 miljoner euro.
Det är mycket pengar,
det är mycket
ändå
pengar. Alltså. Det är fortfarande, det klingar till. Man höjer.
För en spelare som var en av de bästa i La Liga för bara 2 år sedan, så tycker jag, och med den åldern, så tycker jag absolut en rimlig prislapp.
Han var inte en av de bästa i Premier League förra säsongen.
Nej,
Nej, men det var ju startsträckan. Det var startsträckan. Jag tror ju fortfarande på Martin Ødegaard att han kan leverera. Sen är ju faran att Arsenal som klubb mår som de mår och att han vaggas in i det här klassiska på något sätt. Jag vet inte om man ska säga liksom hjälplösa, vet jag vad man ska kalla det, men liksom uppgivna stämningen som ändå har funnits runt den här klubben ett tag. Och det är väl det som är faran, att han vaggas in i det på samma sätt som säg Dani Ceballos gjorde eller Lucas Torreira gjorde, lite så här. Minst när Lucas Torreira kom till Arsenal, då var det ju lite den här kraft och energi och sånt som man liksom saknat i klubben.
Ja, men, nej, men bara... precis, det höll typ tre matcher.
Mm. Ja, och sen vaggades han in i någon sorts...
liksom, sen blev han arsenalifierad.
Ja,
lite så.
Och det är den rädsla man lite har med Martin Ødegaard också, att han inte är den som bara ställer krav och lyfter laget.
Nej, jag tror att Ødegaard hade mått bra av att ha någon som kanske, hur ska jag säga, skicklighetsmässigt... både lite, alltså i nuvarande läge lite bättre, men också som är en helt annan personlighetstyp och som är den här pådrivaren. För det är uppenbart att Arsenal behöver den, och har man haft David Luiz som pådrivare och i hans frånvaro Granit Xhaka som har kanske det mest schizofrena förhållandet till både arbetsgivare och till sig själv någonsin, så är det liksom det är som vi är inne på, alltså det är något fundamental fel någonstans när det kommer till gruppdynamik, omklädningsrum och ja, hantering av egon.
Och vi har varit inne på det, Frida har ju pratat om det i Premier League-podden, att det har varit jävligt dålig stämning i Arsenal, att de har haft stora problem på träningsplanen och att det har liksom, det har varit en kultur som liksom har missgynnat det här laget, och att de är medvetna om det, och det hänger liksom fortfarande kvar lite grann. Sen är frågan, vi fick en fråga från Sebastian Mattsson, kollega, som undrar, vinner Ødegaard Ballon d'Or 2025 eller 2026, vad tror ni? Och det här var ju såklart på skoj, men det finns någonting i det, för går vi tillbaks sådär en 4-5 år, när Ødegaard slog igenom, alltså när han kom fram som 17-åring i Norge och var liksom
han var yngre i Norge.
Han var 16 till och med när han liksom rundade trötta mittbackar från Stavanger i tippeligan. Om vi går tillbaka dit, så var han ju liksom hela Europas, alltså mest liksom talangfulla tonåring, i alla fall i sin åldersgrupp. Han var ju den mest spännande spelaren, den som alla pratade om, som alla ville ha. Real Madrid lyckades efter att han liksom turnerat runt bland alla storklubbar, där han liksom hade det var bara öppen dörr rakt in på vilken akademi, vilken klubb han ville i Europa. Det var den nivån. Det var ju liksom så här, det här är potentiellt en norsk Messi. Det var så det pratades om Martin Ødegaard. Och hade någon sagt då, ja men Ballon d'Or 2025 eller 2026, då hade man tyckt, det dröjer nog inte så länge. Sen, ja, då är det ju såklart att gå händelserna väldigt långt ifrån. Men det jag vill komma till är, finns det någonting kvar av den där förmodade potentialen? Finns den där höjden kvar i honom, tror ni? Ja. Där han, alltså, Ballon d'Or är ju att ta i såklart. Det finns många duktiga fotbollsspelare. Men finns den där höjden där han faktiskt kan växla upp och bli den där världsstjärnan, den där superspelaren som vi trodde att han skulle bli när han slog igenom?
Ja, den finns, och den har han redan visat, skulle jag säga. Det intressanta här är ju just när du backar bandet så här pass, vem som tränade Real Madrid då? Nämligen Carlo Ancelotti. Och Carlo Ancelotti tyckte då att det här var ju bara en PR-kupp. Jag tror till och med han sa det i en presskonferens rakt ut, att ja, det här är ju liksom, det är ju inte en spelare jag har velat få in. Det är ju liksom Florentino Perez grej, att han ville plocka den här supertalangen och visa att ja, han valde Real Madrid före alla andra. Man kom ju liksom på fel fot med Carletto, i mer eller mindre direkt spelade i B-laget, fick någon sorts löfte om att få träna med A-laget, vilket inte heller togs emot jätteväl. Och sen då så hade han ju problem med Castillan till att börja med. Sen kom ju de här utlåningsperioderna till Nederländerna, och det var ju där han då på något sätt lyfte i, ja, Vitesse, i Heerenveen och så vidare. Och sen då Real Sociedad-flytten. Och där tyckte jag, under den här tiden han var i Real Sociedad, där såg man den enorma höjden. För han var La Ligas, ja, nu var ju såklart Messi fanns ju också med i beräkningen här, men en av ligans absolut bästa spelare under den första hösten i Real Sociedad. Då var ju mycket snack om att han kommer ju gå in och bara ta en plats rakt av i Real Madrid. Det finns inget att snacka om, han ska in och spela. För då pratar man om att Modric, Kroos, Casemiro var åldrade och att de behövde få in någon form av ny energi. Sen var det ju inte riktigt så, han fick inte de speltiden han ville ha under Zidane, och så flytta han till Arsenal istället för att få den där speltiden. Gick väl inte jättebra. Redan då kände man på något sätt att nej, men han är inte den här typen som vill slåss för sin plats. Som är redo att slåss för, han vill ha någon form av säkerhet i att han ska få spela. Och det är ett varningstecken för hur högt han kan nå till den ambitionsnivån att ja, men nu kommer inte jag få liksom bekräfta att jag får löfte om speltid här. Ja, men då vill jag fortfarande spela för Real Madrid och slåss med den här helt opetbara mittfältstrion som ligger framför mig. Den ambitionen finns inte hos Martin Ødegaard. Och det har varit ganska uppenbart ett tag nu tycker jag. Och därför är ju inte den här Arsenal-flytten förvånande. Men däremot tekniska kvaliteter, spelförståelse och alltihopa, det är ju top notch. Mm. Så det är fortfarande en fantastisk fotbollsspelare de får in. Frågan är mentalt tillräckligt bra för att bli en av världens bästa? Där tvivlar jag, för jag tror inte han har den hungern på så sätt.
Mm. Skallen ska man också ha för att uppnå potentialen som finns i fötterna.
Men det är sagt ett superproffs, absolut. Men ambitionsnivån att skriva på för Arsenal istället för att slåss för sin plats som i Real Madrid nu, den kan jag på något sätt ändå fundera över. Nu i för sig, ja, ambitionsnivån är kanske högre av att gå till Premier League nu för tiden med tanke på att gå för La Liga. Men ja, där är jag tveksam. Men kvaliteten i fötterna och i liksom fotbollsmässiga kvaliteten är ju extremt hög.
Blir ändå spännande att se, för det är ju också skillnad när en spelare går permanent och när man är på lån. Det är liksom, det blir ju på riktigt nu på ett sådant sätt, så att eventuellt kan det också lyfta honom. Men
och det är ingen
Arsenal har andra problem.
Ja, exakt.
Arsenal har andra problem. Så att ja, du fyller dem ändå en position som behövde fyllas. Det behövs kreativitet i laget och det får de ju in. Vi tar en snabb Harry Kane-call när vi ändå uppe i norra London. Han var inte med igår. Han som har drömt om att få spela i Europa Conference League.
Vi får se om det blir något gruppspel. Han förlorar ju första matchen där. ganska tveksam TikTok-video från den portugisiska klubben som dök upp därefter med båda klubbarnas maskottar var inblandade i videon, behöver inte säga mer än så.
De hade också en riktigt mäktig införvideo där de sitter och säger åh, vi har dragit ett lag från London som drar dem alla lag utom Tottenham, och så får de en bild på Spurs-loggan och så säger de de här slår vi lätt, och så blev det ju också. Så
att, lätt vet jag, men de vann i alla fall.
Exakt.
Men ja, det känslan är ju att Tottenham inte är så sugna på den här ligan heller.
Nej, för fan.
Finns något sorgligt nästan över att vi sitter här liksom och att det är så lätt att driva med Arsenal och Tottenham just nu. De här två liksom rivalerna, ärkerivalerna, klassiska klubbarna, och de båda på något sätt liksom tävlar i att göra sig lättast att driva med just nu.
De tävlar i att ha andra problem, slutcitat. Ja. Det är jättemycket liksom allt utom det på planen som egentligen är i fokus i båda klubbarna, och hela den hanteringen, vi har ju varit inne på det 100 gånger, kommer vara det 100 gånger till med Harry Kane och hela den härvan, att det är inte bra för någon att det ser ut som det är, varken för Daniel Levy, för Kane själv, för klubben, för supportrarna, någonting.
Jag har ju sagt,
ryck plåstret och gå vidare.
Ja, jag har sagt lite grann att det påminner om Bale-situationen där han ju också ville lämna, och det fanns en intressent som var öppen och tydlig med att de ville värva honom. Det är ju väldigt likt den situationen. Men det påminner också om en annan situation. Det påminner också lite grann om Eriksen som inte fick lämna. Som på samma sätt ville bort och som blev... Som liksom hela situationen låg som en våt filt över hela laget, och det liksom gick ut över prestationer, det var liksom en ganska bidragande orsak till slut på att Mauricio Pochettino faktiskt fick lämna. Det var så dålig stämning, och mycket av det kunde liksom ledas tillbaks till Eriksens situationen då, där Levy vägrade gå med på spelarens liksom önskemål att få lämna. Han tyckte inte att buden som kom var tillräckligt bra och så vidare. Så att vi har ju faktiskt sett båda sakerna liksom spelas ut på lite olika sätt.
Det här är något annat. Alltså Bale och Christian Eriksen var fantastiska fotbollsspelare i Tottenham och väldigt viktiga för laget. Men Harry Kane är ju inte bara en otroligt viktig spelare, han är ju en kulturbärare. Han är liksom ett ansikte utåt för det här laget, han är den stora stjärnan, han är liksom hjärtat, han är det mesta i Tottenham. Och på det sätt som det just nu utspelar sig, när liksom supportergruppen också vänder sig mot hur han agerar i alltihopa, det är väldigt tråkigt alltihopa på något sätt bara.
Jag minns jag pratade med Simon Bank en gång för ganska länge sedan om Harry Kane, det var något år sedan eller två. Och Kane hade väl gjort något stort, jag minns inte exakt sammanhanget. Och jag var så här, men nu är väl Kane är störst. Han måste vara liksom den största ni har haft i Tottenham, den största för dig. Han sa nej. Det är fortfarande Ledley. Så vad menar du? Ja, men Ledley har ju slutat. Så han kan ju inte såra mig. Kane kan ju fortfarande såra mig. Så fram tills att han lägger av utan att ha krossat mitt hjärta, så kommer Ledley vara störst. Han har varit med för Simon.
Det har han.
Det är också ett jävligt spursigt sätt att se på det.
Det är en väldigt tottenhamskt sätt att se på klubbikoner, absolut.
Tottenhamsk pessimism. Och ja, lämnar han så kanske han inte är störst då. Ja, vi får se.
Tror du fortfarande att det är så såklart att han lämnar?
Jag tror att han kommer lämna.
Jag är som sagt tveksam.
Nej, jag vet, det är många som inte håller med mig. Jag var ju väldigt, väldigt tydlig förra avsnittet här. Det är många som absolut inte håller med mig. Men jag håller fast.
Du har fått höra det.
Ja, jag har fått höra det. Vad man än säger så får man ju höra det. Liksom.
Det är sant, det är för sig.
Det är helt sjukt. Kane vill dra. Lewandowski vill också dra, Josip.
Ja, och då är vi nere i mina trakter nere i Tyskland.
Makoto, nu har ju Benzema förlängt.
Ja.
Men vem hade du tagit först, Leva eller Kane?
Till Real Madrid?
Ja.
Alltså ingen vill jag ju säga. Alltså men alltså.
Okej, okay, men du Pep Guardiola sitter i Manchester City då?
Ja, alltså liksom det beror ju på prislapp. Lewandowski skulle inte vara lika dyr.
Nej, så är det.
Lewandowski tycker jag är en bättre anfallare. Så jag säger Lewandowski då.
Ja, jag köper det.
Yes, och det finns ju då, det här var ju redan liksom efter förra säsongen, så var ju det här uppe på tapeten att efter Müllers rekord och alla titlar han har i princip skjutit hem till Bayern själv genom åren och varit extremt lojal och nyttig sedan han kom från Dortmund, så har det ju bara liksom legat i luften lite grann, var ska han ta vägen? Real har nämnts, PSG har nämnts som alternativ, City har varit uppe på tapeten någon gång också. Problemet här nu med Lewandowski, det finns någon form av gentleman's agreement mellan liksom pamparna och Salihamidžić som sportchef, men även från Lewandowski själv, att kommer det någonting så släpper vi dig. Men det kommer inte bli gratis för att han sitter ändå på det här feta kontraktet. Uppgifter från Tyskland gör gällande då att det ska vara en siffra på 1,3 miljarder. Och det kan ju avskräcka en del nu med tanke på vilka omständigheter.
Ja, då är det ungefär lika dyrt som Kane då.
Exakt, men det är också att hur ska jag säga, Lewandowski anser inte riktigt på ett sätt att han är värd de pengarna heller. Det är lite, om man tänker den här Haaland-intervjun som är extremt svårtydd utifrån om han är sarkastisk, om han tycker att han inte är värd de pengarna som det pratas om honom, eller om han menar det på riktigt, så är liksom Lewandowski att, men vad fan, om jag har gjort så här mycket för den klubben, varför ska ni ha den prislappen? Liksom, det sätter till något rimligt, vi kan gå med på, alla är nöjda och glada och så går vi vidare. Så att han var lite besviken här på Salihamidžić, då sportchefen, och säger då liksom att nej, men det är klart han ska vara kvar och vi kommer inte acceptera någonting bara för att acceptera något, bla bla bla. Så att det har varit lite fnurror på tråden där. Och sen då med Nagelsmann som ny tränare också, så Det känns nog som att det är bäst för alla parter att tacka för en fin tid tillsammans och skiljas åt som vänner medan det fortfarande är möjligt. Sen är det ju som sagt, det är
inte, ja, då är det bara nästa fråga, vart ska han?
Ja, vart ska han? Men det är också svårt att liksom tjafsa sig bort från Bayern.
Det gör man ju inte.
Det gör man inte ostraffat definitivt, och då får du höra det så länge du lever i alla möjliga och omöjliga sammanhang, från vaktmästare till liksom vd. Så nej, jag vet i fasen, det är som du säger här, vad ska han? Var finns den lucka att fylla egentligen? Nu, om man tänker efter.
Så här, Chelsea har köpt Lukaku.
Ja, den är klar.
Real har förlängt med Benzema.
Och titta bara på en spelare i övrigt.
Och jag menar, det är också en forward.
Det är det.
Manchester City, om de inte kan lösa Kane. Sen i övrigt så finns det ju inga. PSG kan ju inte plocka in en Lewandowski också. Det går ju bara inte. Alltså det finns fan ingen, det finns ju ingen, alltså det finns ju ingen rimlighet i det.
Han går ju inte på fri transfer.
Nej, precis.
Så det kommer ju helt krossa hela deras FFP inom citationstecken regler där som de jobbar ut efter.
som de inom citationstecken jobbar ut efter.
United Men nej, inte Lewandowski i det här läget.
Han har förlängt med Cavani.
Ja, men det är bara en säsong till och han är ju hemma och jag vet inte riktigt vad han gör hemma, men han har ju någon anledning han åkt hem i alla fall som är privat. Men där pratas det ändå om att de vill ha in en nia, men det är väl till nästa sommar. Och då skulle det vara om Lewandowski sitter kvar i Bayern ett år till och sen går fritt.
Precis.
Absolut.
Sen är det ju... Han är 32 nu.
Tottenham lär ju behöva nedköta till Kane om Kane går till City. Men va...
Det känns också svårkompatibelt just Lewandowski Tottenham. Det är också intressant därför jag läser parallellt. Tyska Bild påstår då att Lewandowski med den numera snart 80-åriga legendariska agenten Pini Sahavi inte är helt främmande för att faktiskt förlänga ytterligare med Bayern.
Okay.
Och liksom att om det inte kommer någonting och alla är överens, jag kan stanna. Men då har då Salihamidžić varit ute och sagt att ja, Erling Haaland 60 mål, jag menar det är klart vi har blickarna på det. Och då det här liksom att förhålla, han är väldigt seriös Lewandowski som idrottsman och liksom hård träning och ställer höga krav samtidigt som du har det då i truppen att Boateng har försvunnit, Alaba har försvunnit, Neuer skadade sig häromdagen och blir borta i 6 veckor, så att det är många ledande figurer som är liksom, som kom ungefär samtidigt som har varit ihop länge, som där de fundamenten börjar ruckas lite grann också. Så det är en lite komplicerad sits för vår polska vän här. Men jag vet inte. Det är väl lite upp till Bayern själva hur de vill agera.
Ja, det är väl framförallt bristen på alternativ som fäller den här. Jag är ju fortfarande övertygad om att City har ett mål här från och in, och det är att lösa Kane.
Men de måste,
det är
ju säkert med en backup. De är ju styrkligt välskötta för att ändå ha en backupplan ifall det
sjukt blir backupen är Lewandowski.
Ja, men alltså faktiskt, och det är väl lite där som det känns som att Lewandowski kan vara en backupplan för ganska många. Det är lite Christian Eriksen-läge. För Christian Eriksen, när han ville lämna, satt ju som backupplan för Real Madrid. Han var någon sorts backupplan för Barcelona. Han var inte ett första val, för det var Paul Pogba den sommaren, fast ja, det inte blev någonting. Och sen var det inte Eriksen heller och ingenting i slutändan. Men det är ju lite där Lewandowski sitter med den åldern, med det här kontraktet och så vidare. Och sen tror jag att 1,2 miljarder för en 32-åring, det tror inte jag att någon klubb betalar just.
Nej, jag tror inte heller.
Så att då måste de sänka den prislappen rejält. Och med vetskapen att han går gratis nästa sommar, om deras projekt är tillräckligt intressant för att Lewandowski skulle vilja hoppa på det.
Och så sitter Jürgen någonstans i England och gnugga händerna. Men det är som sagt 1,2.
Ja, nej, det kommer inte hända.
Det är en tvek.
De lyckades inte lösa boen från West Ham.
Men det jag är mest intresserad av, att om man nu skulle få ett bud på Lewandowski, okej, tack och bock, vad gör Bayern då? För de kommer inte liksom sitta där still och inte ha någon ersättare.
Det är klart de inte kommer. Det är ju liksom, alltså, hur ska jag säga? Det är också, om man tittar historiken i Bayern München, så har de ju ingen stark tradition av att binda upp sig så pass länge på en ensam striker. Lewandowski är egentligen undantaget som liksom har varit sen, ja, egentligen Mandzukic trodde många att han skulle bli kortvarig när vad han blev. Det blev ju som det blev med Guardiola och alltihopa, men att det är liksom, de har en förbrukningstid på strikers på 2-3 år och sen försvinner de liksom. Så att även om de skulle, ja, 1,2 miljarder, jag tror att de kommer gå ganska hårt för Haaland, för att Bayern är, som vi alla vet, ganska bra. Antingen så hittar de det i PSG, på PSG:s bänk de senaste åren. PSG:s bänk eller ungdomsverksamhet. Ja, eller
Mauro Icardi.
Ja, eller bänk någonstans, eller ungdomsverksamhet, och plocka in liksom talanger. Eller så går de liksom till det som är alltså next house. Bara tar vad de vill ha från Dortmund framförallt. Och det har ju visat sig vara ett, ja, helt okej recept hittills, om man säger så.
Fråga jag Dortmund-supporterna.
Icardi på lån på deadline day, säger jag.
Väldigt otypiskt Bayern deadline day.
Ja, verkligen.
Men de höll ju på där förra deadline day och ja. Bonasar och allt vad det var.
Precis, men då var det mycket som klaffade på en gång. Det var papper och Mark Rocca och Bonasar. Och,
hur har det gått för Mark Rocca?
Åt helvete. Han, Rocca gjorde sin första match i kuppen mot Holstein Kiel och missade den avgörande straffen. Och efter det har det inte blivit en minut.
och en sån här simlut. Lutz debut.
Ah,
om man minns gamla Norrköpingsländaren.
Nej, det är ingen som minns.
Han brände en straff mot Djurgården i kuppen och sen spelar han inte så mycket mer.
Sen var det klart där.
Ja, vi får se vad som händer med Lewandowski då. Men känslan är att här, nu går jag på magkänsla igen. Lewandowski blir kvar ett år till. Ja. Nästa sommar kommer Haaland till Bayern. Lewandowski går gratis till ja, Manchester United eller ja, något sånt. Tyvärr inte till Liverpool, och även om han och Jürgen och har en fin relation, vilket Jürgen verkar ha med typ alla spelare i Europa, så är det ju inte så den sportsliga ledningen fungerar. De vill ju plocka något 23-24-årigt för en sådär 25 miljoner och sen utveckla och förädla och sälja. Mm. Alltså det är,
gärna med ett förflutet till Salzburg.
Gärna någonting från Red Bull-koncernen. De har ju, det har ju framkommit att de har liksom samarbetsavtal där.
Vad händer med
det?
Sabitzer
har ju blivit rätt uppenbart.
Jag tror Sabitzer blev kvar.
Han blev kvar.
Han blev kvar till slut. Ja. Det är inte stängt än, men han, nej, han är kvar än så länge. Han öppnade för att dra. Och innan vi släpper Bayern också, två mycket, mycket viktiga förlängningar ur flera perspektiv för Bayern München med Joshua Kimmich och med Leon Goretzka. Kimmich var ganska tydlig med att han ville stanna och där var klubben nöjd med honom. Goretzka var liksom, du snackade som Liverpool och det fanns ett par andra erbjudanden på bordet, men i sedvanligt Bayern München-manér så löser man det, och sen det har man gjort den här gången också, så att det är bara en tidsfråga innan de båda blir officiella.
Där har vi en spelare som är värd 1,2 miljarder för Joshua Kimmich.
Definitivt.
Ja, herregud. Alltså, herregud. Tysklands James Milner. Hello. Alltså, han är nästan så bra.
Tyskland säger Hiroberto och menar du
med. Jag spelar var som helst.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Locatelli, klar för Juve.
Det är en bra värvning, tycker jag.
Ja.
Det är en ypperlig värvning, och för den prislappen. Och de får in en av Italiens intressantaste innermittfältare som har väldigt många olika goda egenskaper. Kan klubben, eller på sig, kan han kanske inte, men han kan ha liksom spelat med många av dem i landslaget. Spelare som varit på tapeten för många klubbar länge. Jag tycker det är en supervärvning i det läget Juventus sitter idag.
Smart värvning. Mm. Tycka vad man vill om Juventus, men de kan det där. Och de... till många stora förtret så lyckas de ju väldigt ofta också. Bernardeschi, som kanske är ett praktexempel, som pissade ner hela sin Fiorentina heritage på en eftermiddag. Chiesa som man har nu, och Locatelli och allihopa. Så att nej, men de bygger och de bygger klokt.
Ja, definitivt. Alltså jag har ju klagat på Juventus i den här podden ganska många gånger förut om vad de egentligen sysslar med. Men här tycker jag väl ändå att just Locatelli-värvningen, där har man prickat det i alla fall. Och som sagt, de är ju inte i en jättebra läge ekonomiskt, så är det ju. Och det säger ju allting om att de sitter kvar i Super League fortfarande tillsammans med de spanska topparna där. Men just Locatelli, där har man ändå gjort en bra värvning. Sen sitter man ju låsta med Cristiano Ronaldo, så är det ju. Så att det är ju den liksom situationen måste ju...
På tal om anfallare som är sugna på att röra på sig.
Och inte är vana vid att kallas ett andra val och en backup-plan.
Nej, det limmar inte riktigt på självbilden där.
Det är inga dåliga backup-planer liksom, rent offensivt, som finns nu för tiden. Liksom.
Kan vi inte lösa Kane så tar vi Lewandowski. Kan vi inte lösa Lewandowski så tar vi Cristiano Ronaldo.
Med allt vad det innebär.
Det är några mål man har att jobba med det.
Då kommer Aubameyang där som tar fjärde val efter. Ja, det är helt sjukt hur enkelt det är att få vart nu för tiden, som alla vill på något sätt röra sig. Det är bara de här mittbackarna som man måste betala hutlösa summor för egentligen.
Ja, och nej, men mittbackar verkar det vara väldigt ont om. Alla jagar mittbackar, och även defensiva mittfältare verkar
defensiva
svårt.
Defensiva mittfältare verkar oerhört svårt.
Vi har fått en fråga här från Jonathan Berntsson. Blir det någon ny defensiv mittfältare till United i sommar? I så fall vem?
Den frågan de har ställt förut.
Ja, och det är en fråga vi har ställt oss överlag. Alltså, känslan är ju att United har ett riktigt, riktigt fint lag på gång. Men den defensiva mittfältspositionen, där är det liksom McTominay, Fred och Matic som ska liksom dela på den rollen. Jag tycker att McTominay är lite underskattad faktiskt. Det är en duktig fotbollsspelare.
Men han är mer än tvåvägs, det är den som är bäst.
Ja, alltså han är ändå inte riktigt den defensiva mittfältaren som kompletterar det här laget på bästa sätt. Alltså, det är ändå deras svagaste position nu, kanske tillsammans med högerbacken skulle jag säga. Men med mittbacksparet, ja, vi vet hur ont det är om mittbackare står där med ändå med Maguire och Varane. Det är tillräckligt bra. Och Vigge som liksom tredje val, det är tillräckligt bra liksom.
Det har ju dykt upp en liten teori här om att Victor Nilsson Lindelöf kan teoretiskt sett kanske användas längre upp i banan.
Det har jag svårt att se alltså. Rent som spelare, alltså han har ju en bra fot, han är liksom en duktig med bollen på det sättet.
Och värderas som enormt högt av Ole Gunnar Solskjær.
Så är det ju, men jag tycker inte att jag tycker inte det förändrar situationen att United har sin svagaste punkt
här och nu
på defensivt mittfält. Det som är frågan är, kan man spela en 4-2-3-1 med typ Pogba och McTominay, eller Pogba Fred eller Fred McTominay, men då tappar man för mycket offensiv kraft, känns som, för att det är där de har så otroligt mycket. Man vill ju ha både Pogba och Bruno liksom framför där, att vara rättvända, att få vara kreativa, att få de där ytorna med då liksom Jadon Sancho och Rashford och Greenwood och så vidare där framme. Man vill ju få in alla de här, och då behövs det liksom en, då skulle behöva liksom en Fabinho eller kanske Fernandinho från ett par år sedan. Alltså den typen, en Goretzka kanske.
Ja, alltså om man bara tittar personligt, alltså, ja, alltså spelarmässigt, exakt den typen av spelare.
Då i det läget så hade verkligen Manchester United känts komplett. Nu känns det faktiskt som att de skulle kunna förlora mittfältet mot en del motståndare, vilket de inte hade gjort om de hade haft Pogba och Bruno plus en riktigt bra defensiv mittfältare.
Men blir inte, alltså inte utgångsläget just nu att de kommer spela Fred McTominay och sen ha Bruno Pogba, alltså Pogba på pappret i en ytterroll fast han inte är det, sen Jadon Sancho höger, Rashford topp?
Det är väl antagligen så. Jag
håller ju med, såklart. Alla kan ju se att de behöver en defensiv mittfältare, en bollvinnartyp där som kompletterar.
Det jag tycker man gör då är att man kastar in två spelare för att kompensera för att man saknar en riktigt bra, och då tappar man en kropp offensivt som man annars hade kunnat verkligen så här. För problemet för dem är ju de här matcherna där man inte får ställa om, där det inte blir, utan där man behöver liksom bryta ner en motståndare. Och då kanske man behöver ha en ytterligare kropp framåt. Som kan vara in och kombinera och du vet.
Och det här, och då i en sånt läge, då vill du ju ha också en defensiv mittfält som inte bara är någon liksom robust bollvinnare utan också kan på något sätt sätta tempot.
Ja.
Bakifrån, typ lite liksom Jorginho stuk över Xabi Alonso, tänker jag på. Men sen är det också så här, att hitta en mittfältare som kan ta ensamt defensiv ansvar på ett mittfält, det är väldigt svårt att hitta. Alltså det var knappt att Xabi Alonso kunde ta ensamt ansvar.
Nej, precis.
Utan han,
jag tänker ju faktiskt mer en som kan lösa den ytan framför backlinjen. Att se till att den är städad. Så att,
för vilka har vi som kan hantera ett sånt defensivt ansvar själva i världsfotbollen idag egentligen? Som alltså, där det känns så supersäkert fast de är liksom ensamt bärande sittande.
I deras närmsta konkurrent, det är ju Fabinho och Fernandinho i Liverpool, Manchester City. Det är ju typiska sådana liksom.
Ja. Kanté hade kunnat, men det är ju en annan typ av spelare.
Han
men
funkar ju faktiskt bäst tillsammans, alltså i ett tvåmanna mittfält där han har den liksom den ena rollen.
Casemiro är en sån spelare som skulle kunna hantera en sån roll också, men det är väldigt svårt att hitta den typen som kan hantera så pass mycket defensivt ansvar själv. Sen håller jag med om att absolut alla kan se att det är någonting de behöver. Jag tror dock inte de kommer lösa det innan det här fönstret stänger. Jag tror det kommer bli en sån situation där man sitter och frågar, ska United göra någonting? Ska United göra någonting? Ska United göra någonting? Och så gör de ingenting. Samtidigt har de fortfarande gjort ett superfönster som det är.
Ja.
Men jag tror inte
att jag har inte sett några rykten. Det är väl helt enkelt så att det kanske inte finns någon spelare tillgänglig på marknaden av tillräcklig kvalitet och med rätt egenskaper just här och nu för att man ska göra den investeringen, utan man känner att man har ändå tre spelare som kan spela på den positionen och göra det. Jag, som sagt, jag tycker McTominay är lite underskattad fortfarande, för han är ganska bra och han har verkligen kvaliteter. Samtidigt jämfört med många av de andra spelarna, så är det klart att det finns ytterligare spets på andra positioner idag.
Ndidi är ett namn som dyker upp ganska ofta.
Ndidi är...
Bissouma är ett namn som har dykt upp ganska ofta.
Men jag tror ju att båda de två hade gjort United bättre.
Ja, men hade de gjort dem tillräckligt, alltså hade den gått in och varit en självklara defensiva ankaret. Det här är liksom funderingen som dök upp medan vi sitter här just nu.
Jag har inte ens nämnt Donny.
Men Donny är ju inte en defensiv. Donny är ju liksom en så här yttydare och liksom en offensiv smart spelare som
alla glömmer Donny.
Han slösas ju borta just nu. Jag tycker det är ganska tråkigt att
känslan är att han inte kommer få så mycket speltid nästa säsongen heller.
Nej, det är verkligen det som är känslan. Det tycker jag är väldigt tråkigt för en väldigt intressant, duktig spelare, smart spelare. Men alltså Ndidi såklart till exempel hade ju varit en supervärvning. Vad hade han kostat från Leicester liksom?
Mycket.
Idag.
Mycket.
Nu har ju de redan plockat in en ersättare för honom eller för någon form av innermittfältare i Sommaria där. Men,
ja.
Men för frågan, ja, det varit ingen med Madison till Arsenal, uppenbarligen inte nu när Ødegaard har kommit dit. Tielemans ligger ju där fortfarande och man undrar lite vad som ska hända med honom, om det faktiskt är aktuellt med en flytt eller inte. Men.
Mm. Där trodde jag faktiskt länge att han var Liverpools Wijnaldum-ersättare, Tielemans, men det verkar inte vara så.
Kanske något nästa sommar annars.
Vi har fått en fråga från Erik A. Han skriver till Makoto: vad har hänt med Kubo? Har ju inte hört om honom på ett jävla tag.
Han har ju gått på lån till Mallorca nu igen. Han ska försöka hitta sig själv igen. Det var ju där han var som bäst i det där lånet i Mallorca när de åkte ur. Och sen så vart det ju, prickade ju helt fel när han valde Villarreal efter och blev frysboxad av Unai Emery efter princip när han klev in på träningsanläggningen.
Vilket du förutspådde att han skulle bli, för du sa ju att det var helt fel.
Sa jag det?
Ja, det vill jag minnas, att det var inte alls ett spelsystem som skulle passa honom.
Jag tror att jag satt och var efterklok där och sa det väl när så pass ärlig ska jag ändå vara. För det kändes ju roligt när han skulle gå dit. Sen så visade det sig att Unai Emery gillar inte att spela sina lånespelare, så att det funkar ju inte ändå. Och han gick väl ut och sa det att jag kommer inte spela någon spelare bara för att spela honom, typ så, riktning Kubo. Sen så var det ju ännu mer fel när han valde Getafe efter det, som liksom är totalt fel system och formation och spel.
Så det var.
Filosofi, där vet jag att det var.
Ja, det kanske var så jag blandade.
Jag älskar Getafe, men det är helt fel klubb för Takefusa Kubo att vara i. Mallorca, nu ja, såklart, han måste ju bara komma igång igen. Och sen lider han ju över det här att Real Madrid har så pass mycket icke-EU-spelare att han inte skulle kunna bli registrerad för klubben och få speltid. Annars skulle han kanske kunna varit ett truppalternativ i laget, men det är inte aktuellt med tanke på de andra icke-EU-spelarna man har. Gareth Bale bland annat. Så att ja, det är väl bara att han måste lyfta i Mallorca nu. Han har ju fortfarande enorma egenskaper, gjorde ett strålande OS för Japan dessutom också, där han gjorde massvis med mål och såg väldigt intressant ut. Så att det är bara hoppas att han kommer igång. Det är inte slut med honom, men han är fortfarande ung.
Joakim Gidlund, eller Gidlund, jag tror det är Gidlund, skriver så här: Valencias fullständiga kaos på transfermarknaden vill han veta mer om. Det är ju alltid kaos i Valencia.
Ja, det är det ju. Men nu på något sätt har de den här sommaren gjort den här slutliga transformationen från att vara en klubb man ändå haft lite förhoppningar att kunna återställa någon form av forna glans, till att bara acceptera att de är ett mittenlag. När man försöker fundera på hur man ska bli av med Ruben Sobrino samtidigt som man försöker lösa Jonathan Caleri från Deportivo Maldonado som äger honom. Sjukt nog så ägs han fortfarande av dem. Han har varit på lån i typ varenda mittenklubb i La Liga, tror jag. Han har varit helt okej, men inte bättre i alla klubbar han har varit i. Och nu sitter Valencia alltså efter att inte lyckas lösa Marcos André från Valladolid. Så vill de nu ha Caleri liksom. Ja, de är ett mittenlag nu. Alltså man är inte en klubb med ambitioner om man sitter och försöker lösa Jonathan Caleri med några veckor kvar av transferfönstret. Då är man ett mittenlag i La Liga. Och det är där Valencia är idag. Med Pepe Bordalas som tränare. De kommer inte åka ur. Det finns ingen sån risk, det skulle jag säga ändå. Men de kommer heller inte på något sätt överglänsa och överprestera, tror jag. För att, ja, åtminstone värva de någonting. Det gjorde de ju inte förra fönstret. Så att man får väl se där positiva kanske då. Men Det är lite sorgligt att se att det är den typen av spelare som Valencia tittar på just nu, att det inte är högre hyllor de jagar i.
Reptilfanatiken skriver: vilka blir sista minuten floppvärvningar? Josip, har du någon på lager? Jag har en bra.
Ja, lägg den. Kör.
Nej, börjar du?
Nej, ja, det är så mycket. Alltså, man märker ju framförallt de här sista dagarna och timmarna så kommer det liksom bara plinga till lite överallt på så jättemärkliga saker. Jag tycker, vad heter det, vad jag läser nu som senast här: Southampton are set to sign Brazilian centerback Lianco from Torino. Det är också så här, det känns, vad fan ska Southampton med honom till? Och varför i helvete ska han?
Tappat Västergård ju.
Ja, men det är också så här, om du hämtar från Torino, det betyder ju inte liksom, det är ingen kvalitetsstämpel i ett Southampton-sammanhang. Nu använder jag fingrar här, men liksom i det sättet. Och så ser jag här och skriver Romano: Celta Vigo and Betis made proposals in the last weeks. Så han ska liksom komma tillbaka och visa sig på nytt i visst fan har han varit där tidigare, Lianco? I Premier League, va? Jag har för mig någonstans, va? Eller är jag bara ute och cyklar nu?
Det kan jag inte svara på.
I alla fall. Men också,
det ringer inga klockor.
Nej, men att det blir liksom en så här, okej, okay, vi tappar Västergård, vi tappar kanske en av de stabilaste försvararna vi har i det virvaret,
men
som
är. Men liksom, ersättaren finns ju redan där.
Ja.
Alltså i Salisu. Det är en spelare jag tror jättemycket på.
Nej, jag kan liksom inte peka ut ett enskilt och säga det här kommer bli super, super liksom desp. Jag tror att det här kommer bara ticka in efterhand as we go. Jag tror deadline kommer bli riktigt stökig. Alltså riktigt stökig.
Ja, man har ju stora förhoppningar på den här deadline day sändningen som vi såklart ska försöka rodda ihop här mitt.
Ja, det ska vi göra.
Jag har en. Och jag har ingen köpare här. Den som en väljer i desperation att kliva in och ta Julian Draxler från PSG.
Han har ju
PSG
faktiskt varit ganska bra.
Jag vet, och det är just därför som någon kommer kliva in och ta honom. Och
alltså det är ju reapris också. Det är ett reapris på honom just nu. Så, att alltså,
så är det absolut.
Jag har varit i det skroet som bara har liksom antagit att Julian Draxler har liksom tappat allting som han en gång hade, men det har han ju faktiskt inte. Han är faktiskt,
om det är någon som just nu är surplus to requirement så är det ändå Julian Draxler.
Alltså, ja, floppvärvningen då. Och William José har jag en känsla av, de som i desperation plockar honom. Han är också kopplat till Valencia för övrigt lite här. Vart väl inget lyckat lån i Wolverhampton direkt. Där kan jag se en viss liten floppstämpel. Men jag har inte någon klubb som plockar honom heller. Men någonting stökigt kommer ju ske. Det kommer ju finnas någon form av sån här övergång på deadline som man absolut inte kommer se någon så här framtidspotential i, så att säga.
Ja, för fan. Hertha Berlin kommer hitta något stressigt som fan. Som om det inte är nog med skit redan i klubben. Helvete.
Vi har fått en fråga från Robin Karlsson. Är FSG de snålaste eller fattigaste ägarna av de större klubbarna i Premier League? Helt värdelösa ägare, måste ni hålla med om? Nej, jag håller inte. Alltså, inte av den anledningen tycker jag inte att de är värdelösa. De är värdelösa för att de är amerikaner som inte begriper vad det är för sport de har gett sig in i. Och att de försöker roffa åt sig makt över en fotboll som... Alltså de är verkligen en så här drivande del i en kommersialisering av fotbollen som redan har gått för långt. På det sättet tycker jag att de förstör en del för fotbollen. Som ägare till Liverpool så tycker de är alldeles utmärkta. För vi ska komma ihåg, titta på Arsenal, titta på Tottenham. Liverpool befann sig ungefär kanske inte med Tottenham, men definitivt med Arsenal i samma ekonomiska ungefär storleksordning. Och vad man har jobbat med för resurser och hur modellen som de har infört, hur framgångsrik den har varit. Man sitter med ett lag som är ett av de högst värderade i hela världen, men man har inte betalat liksom Manchester City. Det är ju inga oljepengar man sitter på, utan man har liksom befunnit sig, man har handlat, man har stannat inom sina medel, man har en ganska låg nettspend, man har inte äventyrat klubbens ekonomiska framtid, man har inte satt sig i stora skulder, man har dessutom investerat och byggt en helt ny träningsanläggning, man har byggt ut Anfield på ett väldigt smakfullt sätt utan att liksom bygga nytt och riva ner. Jag tycker de för Liverpools del har varit utmärkta ägare. Trots att de inte har investerat och köpt spelare för miljarders miljarder hela tiden, så har de lyckats bygga ihop ett otroligt bra lag som har vunnit ligan, som har vunnit Champions League, som har vunnit, ja, i stort sett allt, och där alla verkar trivas, och man har lyckats hålla kvar Jürgen Klopp, som är den absolut största värvning de har gjort.
Det vill bara minnas när Liverpool-fansen firade att Alberto Aquilani kom in på transferfönster där och skulle liksom revolutionera mittfältet. Det fanns ju en sån tid också.
Ja, alltså, jag tycker vi ska alltså, jag tycker vi ska minnas ägarna som var innan. Innan vi börjar kalla våra nya ägare för mycket saker. Med det sagt så tycker jag absolut att de ska ut ur fotbollen.
Absolut.
Det är ändå den dubbla naturen man har som supporter till ett storlag idag. För så det är den inställningen man på något sätt, alltså antingen får man ge upp fotbollen eller så måste man tillåta sig själv att ha den inre splittringen, att ägarna och det klubben på liksom styrelsenivå håller på med, alltså maktövertagandet som de försökte med i Project Restart, European Super League, alltså de här sakerna är oerhört skadliga för fotbollen. De driver på en utveckling som redan håller på och förstöra hela den klassiska europeiska toppfotbollen. Den drar isär allting, och den håller alla de här ägarna på att liksom accelerera med sina ageranden. Men sett ur, som sagt, ur Liverpools perspektiv bara, så tycker jag de har varit fenomenala ägare.
Det här känns som ett yppligt läge att ge en liten Kylian Mbappé-update på vad medlemsägda Real Madrid nu liksom är på stadiet där. Mm. Där det nu efter de här mötena är klart att Florentino Pérez, då ordföranden, måste förhandla direkt med Katars president och liksom stora toppen i Katar. Hela landet måste han nu förhandla med för att lyckas få Kylian Mbappé i en direkt förhandling mellan två parter. Där är vi där.
Ja, det är en så jävla katastrof den här fotbollsvärlden just nu, så att man blir ledsen alltså. Ja. Men ja, det är där vi är. Och det är så. Och om man inte om man tror att det är det man, att det är det bästa för fotbollen och för ens klubb att ha ägare som PSG:s, som tror jag pratade om det här förra gången också, att det här när de köpte Neymar medvetet, alltså bara det att prislappen var så hög var en stor anledning till att de köpte Neymar, för i och med det så blåste man upp hela transfermarknaden på en nivå där de visste att det finns bara en handfull klubbar som kommer kunna agera på en transfermarknad som blir så här uppblåst. Mm. Det var en strategi från deras sida att hänga av en massa andra europeiska storklubbar som de visste inte skulle kunna hänga med i en sån inflated transfermarknad. Det var ett sätt att förstöra en struktur som fanns, att bryta upp någonting som var satt och skapa en tillvaro där bara, ja, de, Manchester City, vissa fall Manchester United och Chelsea egentligen kan agera. Alltså en marknad där de har en premium över alla andra för att de är de enda som har de pengarna.
Och de medlemsägda föreningar som har försökt att hänga med i det här tempot,
de har ju kört sig själva i botten.
Barcelona. Mm. Och där är ju faktiskt ett läge nu där de som klubb ekonomiskt skulle må bättre av att sluta vara medlemsägda.
De sålde en spelare för 2,2 miljarder och blev ruinerade på det. Det är så bakvänt är det. Men det blev konsekvensen.
Sen kanske de inte hade blivit om de haft någon form av struktur i ledningen och någon form av vettig person.
Det hade kunnat vara så. Alla hade kunnat bara titta på varandra. Alla, alltså övriga toppfotbollen i Europa, hade kunnat bara säga hej, vi lugnar ner oss nu. Vi går inte på den här finten. Vi springer inte med. Här kommer vi i klungan i det här liksom maratonloppet. Nu är det någon som drar. Vi lugnar ner oss. Han kan dra iväg själv om han vill. Då kommer han köra slut på sig och det kommer liksom inte funka. Istället så började alla bara lamma på allt
Osman
man kunde
Dembélé
efter.
Osman Dembélé skriker på Barcelona och kör det.
Ja, och med flera ska jag säga.
Ja, såklart. Alltså, men... Ja, och det är ju tyvärr så att liksom, Jag tycker något av det vackraste, om man tar från spansk perspektiv, något av det vackraste i den spanska fotbollen är att klubbarna faktiskt är till stor del fortfarande medlemsägda. Mm. Många av dem. Men ja, sen kan man ju diskutera att de lägger så mycket pengar som de gör med lite banklån och så vidare ändå, såklart. Men det kommer ju gå mot ett håll där de inte kan, i alla fall i Barcelonas fall, inte kan vara om det fortsätter på det här sättet. De kommer tvingas ta in externa finansiärer på ett annat sätt, och det går ju åt samma håll om de ska hänga med det här tempot som har satts nu.
Mm. Och det finns också, det finns ett annat strukturellt problem med just medlemsägda föreningar, och det är att supportrarna, när de ska vara in och bestämma, då tas ibland väldigt dåliga beslut för att vinna val, för att blidka ja, helt enkelt klubbägarna som då är supportrarna. Och som också är då liksom klubbägare, eller vad man ska säga, medlemmar som inte har den totala insynen, som inte vet exakt hur den ekonomiska situationen ser ut, och som kanske dessutom inte bryr sig sådär jättemycket, för de vill ha en kul fotbollsspelare, de vill gå och se kul fotboll, och har inte det långsiktiga tänket som en ägare och en styrelse faktiskt behöver ha. Så det finns ett problem med jag kan rekommendera Rory Smith på New York Times, skrev en väldigt bra artikel om just det ämnet och problemet med just medlemsägda fotbollsföreningar.
Hej, jag heter Juan Laporta och jag vill behålla Lionel Messi. Välkommen tillbaks.
Välkommen till mitt sommarprat. Nej, vad heter det? På tal om, när vi ändå är inne på så här riktigt deppigt, så ska vi ner in i ännu större mörkret som är Alexander Sørloth.
Och han, just det, du skrev det.
Nej, det finns få spelare som jag egentligen kanske har så väldigt lite relation till, men som jag hyser en sån liksom antipati för, av flera olika anledningar. Sørloth är overkligt full av sig själv för att vara så pass, hur ska jag säga, selektivt bra när han känner för det. Och är extremt beroende av att vara i någonstans där han får bete sig och kanske blir bemött också som att han är till exempel Messi. Crystal Palace vet ju alla hur det gick i. Och sen har det varit i Trabzon, och det har varit både det ena och det andra. Och nu är han på väg bort från Red Bull Leipzig till mångas stora glädje. Kanske min allra största. Inte för att jag vill att det ska gå bra för Red Bull, utan för att hans karriär ska gå åt helvete. Och vad vore då bättre än att gå till kaosklubben nummer ett, Marseille. Och det är faktiskt exakt dit han ryktas gå. Det pratas lite om Fenner, det pratas om Trabzon. Han såg matchen här när Trabzon kvalade och folk tog screenshots direkt, och vi vet alla hur turkiska supporter Twitter ser ut.
Eller Instagram. Älskar turkiska supporter Twitter.
Ja, eller Instagram för den delen, och då tog det ju fart direkt. Men en drömkombo, eller en mardrömskombo beroende på hur man frågar det, Sørloth till Marseille, och där vill man ju se världen brinna. På mer än ett sätt.
Ska sägas här att då ersätter han i Dario Benedetto som har gått till Elche. Från Marseille. Supervärvning av Elche. Jag ville bara lägga in det också.
Mäktiga transfertaktiken av Marseille.
Mäktiga Elche, tror du det skulle säga.
Ska vi lugna ner? Benedetto och Boye på topp där, det är jättefint anfallspar. Jag har ju tippat att de ska åka ur med liksom svansen före här, men ja, nu, det ser lite bättre ut med det där anfallsparet, så kan det nog bli ganska trevligt för dem.
Ja, men härligt hörni, det spårade ur som vanligt när vi ska prata om fotbollen här, och jag blir mer och mer dystopisk varje gång jag...
Kul med deadline day!
det ska bli kul, alltså man inom en finns två vargar. Nej, ska inte börja. Det ska bli kul med deadline day, för det är galet, och det är alltså, någonstans så måste man ju också kunna njuta utav apokalypsen. Alltså när fotbollsarmageddon väl är här och alla klubbar bara brinner och allting vänds upp och ner, så måste vi kunna njuta av det också.
Det är det vi gör varje deadline där jag sitter här och här njuter av apokalypsen.
I hyllningen till den moderna fotbollen. Med den moderna fotbollen kunde vi döpa om oss till. Hörrni, tusen tack för att ni kom hit idag. Tack alla ni som har lyssnat. Som sagt, Deadline Day, vad är det? En och en halv vecka bort.
Något sånt va?
31 är en tisdag tror jag.
Det är så pass mycket som en tisdagkväll som man ska boka in i kalendern.
Ja, jag ska ut och jogga lite när jag kommer hem tror jag. Jag kommer behöva bli i någon slags bättre form inför det tror jag. Men tusen tack i alla fall för alla som har lyssnat. Sillypodden är tillbaka i början på nästa vecka någon gång. Och sen så är det PL-podd och det är Damallsvenska podden kommer igång igen.
Ja, det körde vi igång här. Det är ju matcher nu i helgen, då är det det är återstart nu, så att alla matcher är gratis på Sportbladet Play ska sägas också för er som inte har skaffat abonnemang där, så in och testtitta.
Mycket den här fint. Helgen. Ja, gör det. Ska du kommentera?
Nej, men jag ska vara på plats i alla fall och beskåda bland annat Stockholms derby imorgon och sen blir det Hammarby Eskilstuna i kväll faktiskt.
Härliga tider. Hörde ni, tusen tack allihop. Vi görs.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.